Var det roligt att möta er allesammans. Jag känner mig rik som får tillhöra en församling. Och idag tänkte jag ge mig in på det området lite grann. Det står ett citat här. Man kan inte ha Gud som fader om man inte har kyrkan till moder. Det är en gammal kyrkofader, en av våra kyrkofäder som sa det här. Och huruvida det är helt sant eller vad han menade, det tänker inte jag gå in på idag. Men det jag kan utläsa av detta och som jag håller med om är att kyrkan och församlingen är viktig därför att den ingår i Guds tanke. Den är i Guds plan med mänskligheten. Och målbilden för kyrkan tänkte jag att vi skulle läsa. Det Gud slutligen har tänkt och planerat för oss tänkte jag att vi skulle läsa nu. Och det är i Uppenbarelseboken 7. Och det finns en risk att jag blir lite så där darrig på rösten, för jag blir så berörd när jag läser detta. Så ni får hjälpa mig idag så vi kanske kan läsa det tillsammans, om ni kan se texten där. Därefter såg jag och se en stor skara som ingen kunde räkna av alla folk och stammar och länder och språk. De stod inför lammet klädda i vita kläder och med palmblad i sina händer, och de ropade med stark röst: frälsningen tillhör vår Gud som sitter på tronen och lammet. Och alla änglarna stod runt tronen och de äldste och de fyra varelserna, och de föll ner på sina ansikten inför tronen och tillbad Gud och sa: amen. Lovsången, härligheten, visheten, tacksägelsen, äran, makten och kraften tillhör vår Gud i evighetens evighet. Amen. En av de äldste frågade mig: dessa som är klädda i vita kläder, vilka är de och varifrån kommer de? Jag svarade: min herre, du vet det. Då sa han till mig: det är de som kommer ur den stora nöden. De har tvättat sina kläder och gjort dem vita i lammets blod. Därför står de inför Guds tron och tjänar honom dag och natt i hans tempel. Och han som sitter på tronen ska slå upp sitt tält över dem. De ska aldrig mer hungra eller törsta. Och varken solen eller någon annan hetta ska drabba dem. För lammet mitt på tronen ska vara deras herde. Han ska leda dem till livets vattenkällor. Och Gud ska torka alla tårar från deras ögon. En underbar plats. Ett underbart tillstånd, tänker jag. Målet för kyrkan. Målet för Guds folk. Men om detta är målbilden så finns ju också en början. Och med risk nu för att det ska bli lite fakta och som en föreläsning så vill jag varna. Men jag tror att det här kan ha betydelse att vi kan vår historia för att förstå vår identitet. För förstår vi kyrkans identitet så kanske vi lättare kan fokusera på målet. Vi kan ta bild 1 och så börjar vi i Gamla testamentet. Kyrkan eller Guds folk, det börjar med att Gud kallar Abraham, som sedan gifter sig, ni vet, med Sara. Och så får de barn och så växer släktet. Och tre saker var viktiga om vi tänker denna gemenskap som den tidiga kyrkan. Det var de här. Välsignelsens gemenskap. Vad betyder det då? Ja, bland det första som Gud gjorde i sin skapelse, det var att välsigna. Och han välsignade Noah, han välsignade sin skapelse och han välsignade Noah. Och människan fortsätter där att synda och göra felsteg. Och då kom den här frågan, vad ska man nu få välsignelsen? Och då blev ju Guds svar att sända just Abraham. Och han lovar att välsigna honom och de som kommer efter. Och den här nya gemenskapen som kommer från Abraham och Abrahams barn, de ska bli välsignade. Det blir Guds löfte. Och det blir en ny start för mänskligheten och ny start för skapelsen. Men välsignelse, det är ju inte något som man bara passivt tar emot, utan Gud han uppmanar, eller Abraham åläggs att bli till välsignelse. Det kan vi läsa, det känner ni säkert igen. Man kan läsa det i Nya testamentet. Med dig ska alla folk bli välsignade, står det, och så relaterar man till Abraham. Och det var ju det här Gud lovar när han ingår förbund med Abraham. Och därför är kyrkan en gemenskap som är välsignad och som ska vara till välsignelse. Sen har vi trons gemenskap, kännetecknade också kyrkan. Paulus han skriver, se på Abraham, han trodde på Gud och därför räknades han som rättfärdig. Och Abraham har lyfts här av Paulus som ett föredöme i tron. För ingen kan finna nåd hos Gud utan tro. Så det folk som härstammar från Abraham måste utmärka sig genom att tro på Guds löfte. Mer än att försöka på egen hand skapa sig en säker framtid. Sen kan vi se ett kännetecken till. Lydnadens gemenskap. Och Abraham lydde ju Gud på grund av sin tro. Vi vet ju att han lämnade sitt land. Men han litade hela tiden på Gud. Och han fick ju utstå prov. Ni vet att han fick offra sin, eller Gud uppmanade honom att offra sin egen son. Men så hejdade Gud honom i sista stund. Och just när detta har hänt, det är då Gud bekräftar sina löften till Abraham att alla folk ska bli välsignade. Abrahams lydnad föranledde Guds välsignelse. Så tro och lydnad hör ihop. Lydnad är ett lite oanvänt ord idag, men det är bra. Det säger något. För trons lydnad, det pekar på ett rätt förhållande till Gud. Sen kan vi ta nästa bild där, David. Vi har fler kännetecken för Gamla testamentets kyrka. Kallelsen börjar vi med. Grunden för dem var att Gud hade kallat och utvalt dem. Det var inte ett val av människor, utan Gud valde och han gjorde det för sin stora kärlek och nåds skull. Och det var grunder som bara Gud kände till. Och de som var utvalda, de var inte bara utvalda för sin egen skull, utan det var för att alla andra eller fler människor skulle få tillgång till Guds välsignelse. Där är ju vi också idag, tänker jag. Och Abraham han blev utvald för att utföra sitt uppdrag. Inte på grund av hans goda meriter. Utan just för att Gud hade valt ut honom att vara det verktyg som han behövde för att rädda världen. Och kyrkan den växer fram ur Israels folk. Och folket är utvalt helt och hållet av Guds nåd. För att utföra uppdraget. Befrielse Israels folk hade blivit befriade från slaveriet. Och det blev beviset på Guds kärlek och rättvisa och makt och storhet. Och det var grunden för deras tillbedjan. För det gav dem hopp. Och Israels folk, de var medvetna om sin historia. Och det var genom den som de lärde känna Gud. Så därför så tror jag att det är bra att vi också kan titta tillbaka på vår historia för att förstå kyrkan, som sagt. Förbund, det är ett begrepp som fanns med i Gamla testamentet. Och det börjar ju med Abraham också. Och ett förbund kan beskrivas så här. Ett löfte eller åtagande från Guds sida. Och ett gensvar från den han ingår ett förbund med. Vi kanske känner till, eller hör, känner igen det här när vi läser instiftelseorden. Det nya förbundet genom mitt blod. Det föregicks av det här förbundet som fanns med Abraham. Och kyrkan, det är ett folk som står i förbund med Gud. Ska se så Joel hänger med. Vi kan backa lite, David, igen. Tillbedjan står, har jag skrivit med som en punkt här. Israels folk, de visste hur man tillbad. De hade lovat att vara ett tillbedjande folk och tillbe den levande guden. Och när vi läser Psaltaren kan vi förstå att de kunde detta och de ägnade sig åt detta. Så kyrkan var en tillbedjande gemenskap. Sen har jag skrivit kamp. Och precis som du och jag och vi så kämpade Israels folk med fel och brister. Och det var hela tiden en kamp mellan gott och ont. Och det finns också med i Bibelns berättelse. Det har liksom inte undanhållits. De syndade och de led. Och kampen om de här striderna mellan människor, det handlade om de som hade Guds ord och de som ville gå sina egna vägar och följa sin egen vilja. Och därför ska vi komma ihåg att även om kyrkan är Guds så ingår vi i den gemenskapen, och vi är ju ett människor som är förlåtna men ibland faller. Det måste vi ha med i beräkningen. Ja, detta var lite från den gamla testamentets kyrka och kännetecken från den. Kyrkan i nya testamentet. Jag tror att, ja, tack David, du bytte. Då blir Jesus centralgestalten, det vet vi. Som allting utgår ifrån och som fullbordar de här löftena som Gud har gett till Abraham. Jesus, han säger ju ofta att tiden är inne. Och Israels folk hade ju förväntningar på att Gud skulle gripa in i den här historien och skapa en ny världsordning. Och det de grundade sig på, det var att Gud hade gett dem ett löfte om att upprätta ett större rike i världen. Och att Israel då, som hade kommit bort från Gud och förtrycktes, att de skulle återupprättas genom omvändelse och förlåtelse. Och Jesus, han var ju denne någon som skulle komma med det här uppdraget att föra Israels folk tillbaka till Gud. Men inte bara stanna vid dem utan fortsätta och välsigna alla folk. Och det här ser vi ju att Guds löften till Abraham, de fullbordades genom Jesus. Sen har vi då framtiden och det som vi kanske är på väg in i, att hela skapelsen ska återlösas i en ny tid av rättfärdighet och frid. Och då Herren, Guds ande, skulle utgjutas över världen. Och Jesus, han kom med denna nya tiden. Och vi vet ju att Jesus tar på sig Guds folks öde och tar på sig Guds dom över synden. Och så dör han för hela världens skull, inte bara för Israels folk utan för hela världens skull. Och innan Jesus dör så ger han ju oss uppdraget att fortsätta sprida Guds välsignelse och förlåtelse till alla människor. Men nu gör att vi ska göra det i Jesu namn. Och för att människan skulle få kraft i detta så gav han den helige ande. Han utgöt den helige ande över dem. Och de som svarade på detta genom omvändelse och tro, de sa man tillhörde det upprättade Israel. Och oavsett om man var jude eller grek, ni känner igen det, så var alla välkomna in i denna nya gemenskap. Gud grep in och grundade Guds rike genom Jesus. Och som jag sa innan så har Guds rike på ett vis redan kommit, men ändå inte kommit, när vi ser tillbaka till den, på den himmelska gudstjänsten vi läst om, eller himmelska kyrkan som vi läst om. Men kyrkan, det är en gemenskap med alla de som har tagit emot det Gud har gjort genom Jesus. Det kan vi definiera som. Det finns, jag tror vi kan byta David nu bilder. De här, det finns kännetecken på den här nya gemenskapen i Nya testamentet. Och de talar om för oss vad det innebär att vara kristen. Och de kan hjälpa oss idag att förstå vårt uppdrag som kyrka och som människor. Lärjungar är ju ett begrepp. Och det betyder efterföljare eller elev. Och vi är kallade av Jesus att leva med honom. Ha en levande relation med honom. Och att varje dag erfara den sanning som Jesus sa i sitt löfte till sina efterföljare: jag är med er alla dagar, inte tidens slut. Att leva i det. Det betyder att vara lärjunge betyder att följa och lyda Jesus. Och det handlar om personlig trohet. Att vi tar det som Jesus sa på fullaste allvar och ödmjukar oss inför honom och det han har sagt och det han vill. Jesus, han sa ju till sina lärjungar: ta på er mitt ok och lär av mig. Och Jesus vill att det ska råda i oss. Att han får råda över vår tanke, vårt hjärta och vår vilja. Och där är vi kallade till att göra andra till lärjungar. Så en lärjunge har som uppdrag att sprida budskapet vidare och värva fler. Vittnen är också ett begrepp vi känner igen och kan läsa om. Och det var de som först, de hade varit ögonvittnen till Jesus och de fick uppdraget att berätta sanningen om honom. Och vi kan tänka i förlängningen för oss så innebär det att vi kan vittna om Jesus, det vi har fått erfara och uppleva i Guds kärlek. Av Guds kärlek i Jesus. Troende är också en beteckning av de första kristna. Tron är ju nyckeln till Guds rike och dess välsignelse. Tro är inte bara en övertygelse om att vissa saker är sant. I första hand handlar det om att sätta sin tilltro till Gud. Att sätta sin förtröstan till Gud. Och den tilliten, den bygger på att Jesus, han uppfyllde de här löftena som han gav Abraham när han dog för att rädda vår värld. Vi kan ta nästa bild, David. En gemenskap, kyrkan i Gamla testamentet, en gemenskap som får erföra Guds välsignelse och vara till välsignelse för andra. En gemenskap som lever i tro på Guds löften och visar denna tro i handling genom lydnad, även när det innebär uppoffringar. Så kan vi ta nästa bild. Kyrkan i Nya testamentet, en gemenskap av efterföljare som strävar efter att leva i gemenskap med Jesus, följa honom och lyda honom och utföra det uppdrag han har gett dem. En grupp vittnen som ibland får betala ett högt pris för det de vittnar om, eftersom budskapet kan vara utmanande i en värld som är fientligt till detta budskap. Kan vi känna igen oss? Ja, nu har ni fått en liten sån här föreläsning om Gamla testamentet och kyrkan och Nya testamentet och kyrkan. Nu tänkte jag dela mina personliga tankar. Och jag tänker och hoppas att det är Gud som har lagt dem på mitt hjärta idag för att hjälpa och stötta oss i vår församling. Jag har läst Efesierbrevet lite ingående den sista tiden. Paulus, när han skriver till människorna i Efesos. Jag tror att vi kan hitta inspiration och ledning och känna, eller saker som kan vara bra för oss att ta fasta på och hålla fast vid. Om man läser brevet så börjar det med en lovprisning. Och Paulus, i många av sina brev så finns lovprisningen med. Den är en viktig del, och Paulus, han förutsätter att församlingarna som han skriver till ska vara lovprisande eller lovsjungande församlingar. Därför tror jag det är viktigt att vi är där också som församling. För det handlar ju om anledningen till lovprisning. Det är ju vad Jesus har gjort för oss och vad han betyder för oss. Vi ska vara Gud till ära och pris, skriver Paulus. Och det tror jag också betyder en uppmaning att lovsjunga och ge Gud ära. Och vi kan med sång och musik och med våra läppar, med våra tal, lovsjunga Gud och säga till honom att han är stor, att han har makt och att makten tillhör honom, att äran tillhör honom och att han är viktigast för våra liv. Jag tror att det händer något i lovsången. Jag tror att en bit att vi kan förnimma när vi kommer inför Gud med riktiga, sanna, uppriktiga hjärtan, så kan vi få förnimma en del utav det där himmelska som den här bilden som vi läste, att vi kan få förnimma det redan här på jorden. Och det hjälper oss, det gör något med oss. För det hjälper oss att komma i den relation, eller komma och bli de människor som Gud har tänkt att vi ska vara. För vi är skapade för att tillbe Gud. Därför är lovprisningen viktig i församlingen. Tacksägelse och förbön. Det är något vi också kan läsa i det här brevet. Och jag har fastnat vid en mening. Nu skulle jag ju haft vad det stod, men jag läser det här. Han ber i sin förbön att församlingen ska få en vishetens och uppenbarelsens ande som låter dem få rätt kunskap om Jesus. Och när jag läser det så tänker jag att rätt kunskap om Jesus, det betyder ju också att vi kan ha fel bild, fel kunskap om Jesus. Och hur ska vi få en rätt kunskap om Jesus? Ja, han skriver ju här, Paulus, be att ni får vishetens och uppenbarelsens ande. Alltså är anden viktig för att vi ska förstå Jesus. För det anden gör, det är att peka på Jesus. Han gör Jesus synlig och förståelig för våra ögon. Och jag tror att tid för bön och vara tillsammans med Jesus, både enskilt och i församlingen, och undervisning och bibelläsning, det är en bra grund att lära känna Jesus. Jag tänkte på det här med att få en rätt bild. Det är ju så att så här gör ju vi ofta, vi gör oss bilder av människor, och ibland är inte dessa sanningen om människan. Men så i mötet, när vi försöker närma oss och lyssna på varann och lära känna varann på djupet, så gör det att sanningen om människan förändrar min bild. Och så tror jag det är med Jesus. Och vi behöver försöka förstå storheten i det som Jesus har gjort för oss, för att kunna bära det vidare, för att bli lärjunga som kan sprida budskapet vidare. Och där, som sagt, vad tror jag anden ger dessa möjligheter. Det är viktigare att först och främst tala om vem Jesus är, före vi pratar om vad vi ska göra, läste jag någonstans. Och vi gjorde den erfarenheten, vi har en grupp på fredagkvällarna för barn mellan 9 och 12 år. Där vi brukar hitta på saker tillsammans och vi dela livet med varandra, dela tron. Och en gång så vi satt i en planering och försökte planera vår termin. Och så gör vi upptäckten att vi har fastnat i det här och la så mycket tid på vad vi ska göra. Vad ska vi planera och vad ska vi hitta på? Och sen kom vi till den insikten. Eller det var någon som hjälpte oss till insikten att men vad är det egentligen vi ska fokusera på? Det är ju att berätta om Jesus. Och föra vårt uppdrag vidare. Så vi bestämde oss för att vända lite på det här. Och sätta fokus på det istället. Och det som hände med detta, det blev en helt ny start och det blev en helt ny verksamhet för oss. När vi möter barnen idag så är det den tiden när vi sitter och pratar om Jesus, när vi delar livet med varandra och när vi delar tron och pratar med varandra om Jesus. Det märks att barnen, det är det de är intresserade av och vill göra. Och jag tror att det var för att vi flyttade vårt fokus. Sen det där med vad vi ska göra, det hjälpte barnen oss med, för att de visste ju precis vad de var intresserade, så vi behövde inte lägga all denna krut och tid på det, för det hjälpte de med oss med, utan vi fick fokusera på vad är vårt uppdrag, vad är vår mening med att vi gör det här för barnen. Intressant, men spännande. Och där kommer, ska jag försöka hitta vidare här. Jag har skrivit, ja ni ser, den heliga ande, som sagt, den är viktig för rätt kunskap om Jesus. Sen står det uppmana till reflektion. När jag läser Paulus brev där, så går han tillbaka och gör församlingen påmind om hur det var innan de kom till tro. Hur det var, vad som styrde deras liv innan. Och vad som ledde dem innan de lärde känna Gud. Och så påminner han dem hur de har blivit förvandlade. Och i 11:e versen i, ja jag vet inte vilket kapitel det är, men det står i alla fall, kom ihåg, börjar han med. Och det kan ge oss en hjälp att förstå behovet av att reflektera. Att stanna upp i sitt liv och reflektera över vad är det Jesus är och har gjort för mig. För det hjälper mig tillbaka till centrum. Att ställa de här frågorna, vad är det just nu som är viktigast i mitt liv? Vad är det just nu som är viktigast i församlingen? Lyder vi Gud eller lyder vi människor? Vem är min förebild? Ja, i de frågorna och i reflektion av de frågorna så tror jag vi kan hitta tillbaka till centrum. Och kan göra oss uppmärksamma vart vi är på väg. För Jesus är ju vårt centrum. Och i brevet riktar Paulus också en varning till församlingen att leva som förut. Ett liv utan Gud. Och då ger han ju kännetecken på vad ett liv utan Gud kan vara. Och hur det ser ut för oss när vi hamnar snett. Han talar om själviskhet. Han talar om orent liv. Han talar om tomhet i tankarna. Förmörkat förstånd. Och att vi låter oss luras av begär. Och här uppmanar han församlingen att förnyas i anden och förståndet. Och det här förändras hos oss, för det är så lätt att vi hamnar där, att vi hamnar utanför centrum. Men med andens hjälp så kan vi hitta tillbaka till människan, eller till de människor vi ska vara skapade till, att hitta tillbaka till Jesus och lära känna sanningen om Jesus. Sen har jag skrivit den andliga enheten, den är viktig att sträva mot. För det är ju så att de vi identifierar oss med känner vi enhet med, så är vi människor funtade. Och hur vi ser på varandra, våra attityder mot varann, det påverkar också om vi känner oss som ett. Man kan ju välja att se att vi har Jesus som förenar. Men så kan man också välja att se att vi är så olika och vi har så olika uppfattningar. Så vi är oense. Men det här valet att välja att se att det är Jesus som förenar, kan hjälpa oss med allt det där andra vi har svårt att förstå. För vi har inte samma åsikter och tankar om allting, och det behöver vi konstatera. Men låt oss prata om det utan att för den skull splittras. För det vi faktiskt har gemensamt, det är ju Jesus, och det är det som förenar oss. Mer än alla våra uppfattningar, åsikter och oliktänkande. Sen ska vi vara medvetna där om att det pågår en strid. För i den ondes natur så ligger ett försök att hela tiden splittra. För djävul betyder den som kastar isär. Och när vi medvetet förstår att det finns krafter och makter som vill splittra, så kan det hjälpa oss att ännu mer sträva efter att se att vi har enheten i Jesus. Och Gud som står över allt och verkar genom allt. Han finns i allt och vill inget hellre än att hjälpa oss i detta. Jesus, han gav oss ett nytt bud när han dog, att vi ska älska varandra. Och precis som Jesus älskade, så ska vi älska. Och det står ju i Bibeln att om kärleken kan göra att många synder blir förlåtna. Kärleken har en positiv inverkan på enhet. Och jag tänker så att om alla folk och stammar en gång ska tillbe inför tronen tillsammans, så innebär ju det att det inte bara är pingstvänner där, utan där ska vi nog stå tillsammans med andra samfund. Så där tror jag inte vi ska vara rädda för att närma oss varandra redan nu och välsigna och möta varandra. För det kanske är så att vi sitter med varandras svar, och att när vi möts och ser oss som en enhet i Jesus, så faller saker och ting på plats. Paulus, han ber för de kristnas andliga tillväxt så här. Så att vi tillsammans med alla de heliga förmår bredden och höjden och djupet, och lära känna Kristi kärlek som är väldigare än all kunskap, tills hela Guds fullhet uppfyller er. Och där innefattar nog fler kyrkor än pingstkyrkan. Ja, jag ska gå ner för landning nu, men det här sista som står, hämta styrka hos Gud för att stå emot det onda. Det får vi göra som enskild och som församling. Han säger Paulus, be er i er ande varje stund. Det är inte enkelt, men det kanske vi kan lära oss genom övning. Men Guds rustning, som ni själva kan läsa idag hemma i slutet på Efesierbrevet, den är ett skydd för oss mot det onda. Och jag är övertygad om att Gud har tankar och planer för vår församling. Och låt oss ställa oss där till Guds förfogande och söka Jesus för att förstå och veta, få veta vad han tänker. Och jag tror att i en gemenskap som det finns människor, där finns det också människor som på något vis såras ibland. Och så tror jag det är i Guds församling. Vi kanske sitter här med sår. Och ibland tänker jag att vi som kyrka har många att be om förlåtelse för hur vi har fördömt och hur vi har fokuserat på fel saker. Men måtte Gud hjälpa oss genom sin ande att inte bli där, utan att vara en gemenskap som välkomnar till Jesus och ingenting annat. Och du kanske sitter här idag med sår som har gett bitterhet, oförsonlighet med människor. Jesus kan hela, men du behöver sätta ord på det du känner, både inför Gud och kanske inför människor. För jag tror att ibland kanske vi måste vara där i och känna, men sen att vi kommer till Gud med det vi känner. För han vill inget hellre än att upprätta och hela. För han vill att vi ska komma fram till en kyrka som målas upp i uppenbarelseboken. Det är hans mål. Så låt oss försöka att sträva efter det. Låt oss vara en kyrka som älskar varandra, som lyfter varandra och gläder sig inför Gud, därför att Gud är Gud, och älskar Gud och Jesus. För det kommer att skapa en längtan för dem som ännu inte har hittat Jesus, och att hjälpa dem till Jesus och till Guds församling. Vi ber. Gud, Fader, vi ger dig äran. Tack att du har makten i dina händer. Tack för din kärlek till ditt folk. Tack för din kärlek till människan. Tack för din omsorg om människan. Tack att du är här idag och du ser oss. Du ser oss som församling. Du ser oss som individer. Och du ser och du har lagt ner dina tankar och planer i varje människas liv. Vad vi ska vara, vad vi ska göra och vilka vi ska bli. Jesus, tack att du kom till oss för att hela oss, för att göra oss till människor. Till de människor som vi är skapade till. Och jag ber för vår församling. Jag ber att du ska utgjuta din ande, precis som du gjorde innan du lämnade jorden, att du ska utgjuta din ande på ett ännu större sätt, både i våra hjärtan och i det vi är i som kyrka. Jesus, jag tackar dig idag att du ser varje individ här, att du ser sår som har hindrat och gjort bilder av dig som kanske inte är sanna. Tack att du kan sudda ut, Herre. Du kan hela det trasiga. Du kan läka och du kan försona oss med oss själva och med varandra. Du kan också ge oss de gåvor eller låta de gåvor du har tänkt i oss komma i funktion för ditt rikes skull. Tack att du är här idag, Jesus. Och du räknar med var och en av oss. Hjälp oss att inte förhäva oss, utan inse att vi alla är ett i dig. Betyder lika mycket för dig, för ditt rike. Hjälp oss att sätta varandra fria istället för att fördöma, Jesus. Jag tackar dig för att du ska låta din glädje bo mitt ibland oss. Med din kärlek, Jesus, ska bli det som är det främsta. Kärleken till dig, som också ger oss kärleken till varandra. Tack för din nåd när vi gång på gång får komma, fast vi kommer fel. Och idag är platsen, nu är tiden för oss att återigen få närma oss dig. Tack att vi får göra det här mitt i din församling. Jesus, jag tackar dig. Tack för välsignelse. Och hjälp oss att vara välsignelse för andra. I Jesu namn. Amen.